Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag. Med mig, Molly Mossebäck. Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Healingpodden. I det här avsnittet så pratar jag med Katrin Berndt som kallar sig för The Grumpy Girlfriend Coach. Alltså en coach som hjälper svartsjuka och bittra flickvänner att trivas i sina hälsosamma och bra relationer helt enkelt. Och i det här avsnittet så pratar vi just om vad sunda relationer faktiskt innebär, vad det innebär att vara just en svartsjuk flickvän i en sund relation och vad man kan göra för att liksom ta egen ansvar och att må bättre i en relation och komma över den här svartsjukan som ofta kan uppstå och förstöra relationer. Det var ett väldigt spännande samtal. Smärtsam igenkänning i vissa saker. Men jag tror verkligen att det här är ett avsnitt som kan hjälpa många människor att komma vidare och att faktiskt kunna njuta av sin relation. Så jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om det här samtalet och att det kanske ger er någonting. Det här känns som ett avsnitt som man skulle kunna skicka till någon som behöver det. Ja, men då kör vi! Hej Katrin och välkommen till Healingpodden.
Hallå, hallå.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag har sovit fruktansvärt dåligt, men jag mår ändå helt okej, skulle jag säga.
Vad fint. Ja, men jag har ju följt dig ett tag på Instagram. Där du heter The Grumpy Girlfriend Coach, har jag för mig.
Mitt användarnamn är Katrin Berndt, men titeln
är... Ja, men precis. Du går under ändå liksom aliaset så, The Grumpy precis. Girlfriend. Där du men pratar väldigt mycket om just flickvänner som är svartsjuka eller relationsproblem, men också coachar människor allmänt i relationer. Och kände att gud vad spännande att få prata med dig om det. För jag tror att det är någonting som många kan känna igen sig i. Och så även jag. Man kände helt enkelt att det hade varit jättespännande att ha med dig. Så det känns superkul att ha dig här. Jag tänker att du ska få börja med och bara berätta egentligen så här hur började du med den här grejen? Hur kom du in på den här?
Det här? Ja, det är inte en super kanske chockerande historia. Utan det började, jag är liksom the original grumpy girlfriend. Det var så det började. Att jag träffade min partner när jag var 21. Och det var min första relation som jag någonsin har varit i. Och fram tills dess så kan jag inte påstå att jag hade någon form av emotionell intelligens i bagaget från min uppväxt och sådär. Utan det var verkligen hoppa i den djupa delen av poolen och så bara simma, lös det. Allt det här jobbiga som kommer upp, deala med det. Och min partner är 5 år äldre än mig och har betydligt mycket mer. Liksom, dels en extremt trygg anknytning men också mycket liksom, relationserfarenhet. Han är extremt trygg i sig själv. Så att det var lite så här. Ja, jag på egen hand som höll på att drunkna i vår relation. Inte på grund av att den var dålig, utan på grund av att min hjärna var väldigt kreativ och skapade problem överallt där det inte fanns några problem. Så att det här det blev ett större och större och större problem. Och ja, jag skulle säga att de första 5 åren av vår relation så mådde jag riktigt dåligt. Att det var liksom fyllt med svartsjuka och oro och ilska. Alla mina de här liksom mer sårbara känslorna blev alltid till ilska. Jag var arg över allt, jag hittade problem med allt, jag kritiserade allt. Jag liksom, ja, emotionellt bestraffade min partner så fort jag var svartsjuk eller orolig eller något sånt där. Och, ja, motsatsen till snällt tolkade allt han gjorde. Ja, jag var en regelrätt grumpy girlfriend helt enkelt och var inte lätt att leva med överhuvudtaget. Men jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling och tycker att det är väldigt intressant, så att jag var ganska hänsynslös i min jakt på en lösning. Att jag säger, jag kan inte ha det så här. Det här är inte logiskt. Jag tycker inte att det känns rimligt att jag ska ha det så här. Och all hjälp som jag hittade online var riktad till flickvänner i dåliga relationer. Till flickvänner med partners som orsakade deras lidande. Så att de flesta liksom, tipsen var ju, men säg åt din partner att han måste skärpa sig. Eller säg åt din partner att göra saker annorlunda. Eller lämna honom, dumpa honom. Liksom. Det var hjälpen man kunde få. Och var det inte det så var det kommunicera. Och då satt jag där och bara, men problemen är ju i min hjärna. Vad hjälper det att jag berättar om det för min partner? Att jag berättar för honom att du, jag tänker på att du kommer vara otrogen mot mig med en porrstjärna. Alltså, så vad fan ska han göra med den informationen? Liksom? Det är ingenting löser mina interna problem genom att jag pratar med honom om det. Han var såklart öppen att stötta och hjälpa och han ändrade jättemycket för min skull. Och liksom, jag uppfattade som att han gick lite på äggskal för att inte trigga mig på något sätt. Men nu i efterhand så säger han att han märkte aldrig att jag var grumpy och jag är lite så här selektivt minne kanske, men absolut. Men han var liksom, han hade aldrig några problem. Han var nöjd, han var glad, han tyckte om vår relation. Allting var liksom frid och fröjd för honom. Så att jag kämpade vidare, slutade med p-piller och sen så började jag med andra preventivmedel och sen så tänkte jag, men min sköldkörtel måste det ju vara. Jag har hört att man blir psycho när ens sköldkörtel liksom inte funkar som den ska. Så då gick jag till läkaren och ville utreda det. Alla prover var normala. Jag gjorde en neuropsykiatrisk utredning. De bara, är du lugn, du klarar dig, liksom. Det är inga problem. Och jag blev bara mer och mer frustrerad för att jag hittade inga svar på varför jag var så sjuk i huvudet. Det var liksom så jag kände, att det är något fel på mig. Och det, varje gång en lösning inte visade sig vara lösningen så kom jag liksom närmare och närmare slutsatsen att det är bara någonting fel på mig.
Mm.
Det måste liksom finnas en diagnos för det här, för att någonting är fel. Men sen en regnig dag i november 2019, tror jag, så liksom höll på internet och grejade ona och snubblade över en podd och resten är historia. Och det var alltså podden som min coach mentor, som jag certifierade mig med, hennes podd. Och jag började lyssna på den och insåg att det är det här jag har letat efter i 5 år. Mm. Och inom 3-4 månader så hade hela mitt liv förändrats.
Det var häftigt. Vad var det du hittade där i den podden? Vad var det som gjorde att du kände att det här är nyckeln? Liksom?
Hon använde sig av en metod och som jag då också använde mig av i min coaching som heter The Self-Coaching Model. Och den består av liksom lite olika komponenter som beskriver händelseförloppet i kroppen men också liksom i förhållande till omvärlden. Och när jag började förstå att hon förklarade för mig liksom att nej, det är inte vad din partner gör som skapar dina känslor. Det är dina tankar som skapar dina känslor. Och ett, känslor är inte farliga. Du kan känna en känsla utan att agera på den. Bara det var revolutionerande. Och du kan faktiskt kontrollera och justera dina tankar för att känna annorlunda. Och det var när hon liksom visade den här ekvationen för mig. Liksom, kolla hur logiskt det är. För fram tills dess, alltså jag tyckte att känslor var så här flummigt. Och jag fattade inte, det var vakt. Och det var så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med allt det här. Och så här, validera dina känslor, känn dina känslor. Jag var så här, jag vill inte. Men när hon beskrev det liksom att en känsla, det är bara en vibration i din kropp. Den liksom byggs upp av sensationer. Det är allt vad en känsla är. Och enda syftet med en känsla, det är liksom att fuel, alltså generera beteenden. Att influera hur du är, vem du är, hur du beter dig och behandlar andra. Och liksom allt bara blev så otroligt logiskt. Och min logiska hjärna bara älskade det så mycket. Och jag kunde direkt börja implementera de här grejerna för att då först få kontroll över mitt beteende. Det var liksom första steget, att sluta ta ut alla de här känslorna på min partner. Men sen också att sakta men säkert börja justera vad jag tänker och hur jag tolkar saker och hur jag får mig själv att känna.
Mm. Jag tänker väldigt mycket, när du pratar om det här så tänker jag väldigt mycket på så att när man i en så, att det kan poppa upp saker i en väldigt lugn situation. Att man sitter hemma och så tänker man på någonting och så kommer det upp liksom en inkräktande tanke som man inte vill ha. Och att man då, om man liksom har en lugn, om man själv känner sig lugn eller i en liksom lugn omständighet, att man kan använda den här metoden. Men hur gör man till exempel om man blir supertriggad? Att man liksom, där nästan känslorna bara så här, kommer så här. Att man ja, men hamnar i en situation helt enkelt där det bara blir supertriggande. Och liksom kroppen nästan så reagerar åt den. För jag kan tänka mig att det här säkert är ett vanligt problem. Och att folk frågar, det är det ofta också som coach.
Ja, det är ju nästan aldrig någon kommer till mig och säger, vi hade en väldigt lugn situation. Jag kände lite ett sting av en trigger. Och så bara, var det lugnt sen? Nej, det händer nästan aldrig. Så att ja, allra oftast så handlar det ju om att från ingenstans så händer någonting och sen tappar jag kontroll. Mm. Och sen blinkar jag och sen har jag sagt någonting jag ångrar eller jag har sprungit därifrån gråtandes eller liksom, det gick åt helvete helt enkelt. Och jag börjar ju aldrig med mina klienter och säger, ja men det är i de situationerna vi ska öva. Gå och sätt dig i de situationerna så övar vi på dem. Utan där handlar det om Det viktigaste när man hamnar i sådana situationer, och det gäller liksom under min coachingperiod med mina klienter också, att om du kommer i en situation som är övermäktig och du känner att du faller tillbaka i gamla mönster, det viktigaste av allt då är hur du behandlar dig efteråt. Det är liksom, du kan inte stoppa det, du kan inte gå tillbaka i tiden och ändra hur du reagerade, du kan inte göra någonting annat än sluta döma dig själv. För det är liksom, jag brukar beskriva det som busshållsplatser. Att när du blir triggad och innan coaching så är det som att kliva på ett flygplan. Flygplanet stannar inte halvvägs så att du kan hoppa av, utan du flyger hela vägen till slutdestinationen och så har det gått åt helvete. Men jag försöker liksom ge mina klienter så många busshållsplatser som möjligt under den här resan från omständigheten poppar upp, triggern händer, ända fram till hur behandlar du dig själv efter att du har reagerat. Så finns det 1000 busshållsplatser att kliva av på däremellan. Där du alltid kan ta the next best decision. Liksom. Bara liksom, okej, jag kan inte ändra vad jag har gjort fram till nu. Men vad är det bästa jag kan göra nu? Så att i de situationerna före coaching så handlar det om ta bort delen där du är elak och mobbar dig själv och är liksom extremt taskig och dömande mot dig själv. Det är nummer ett. Och det känns otryggt och oproduktivt. Det känns viktigt att fördöma hur vi beter oss och vad vi tänker och hur vi känner. För att då känner vi att ja, men, om jag bara låter det vara så kommer jag ju fortsätta. Så kommer det liksom aldrig förändras. Men det är jätteviktigt att liksom, steg ett, var snäll mot dig själv. För att den delen av dig som reagerar är en väldigt primitiv, barnaktig del som bara försöker hålla dig vid liv. Så det är liksom, det är väldigt taskigt att vara arg på den delen. Men sen, under coaching, det som vi gör är att processa de här situationerna utanför stundens hetta. För att de flesta som kommer till mig vet vilka deras triggers är. Mm. Det är ytterst sällan de blir liksom överraskade av någonting som händer. Utan det är liksom, allra oftast så kommer de till mig. Och de vet att varje gång det här händer så reagerar jag så här. Perfekt, då börjar vi där. Och så pratar vi om det, vi processar känslorna kring det. Så att nästa gång du är i den situationen så har du redan känt den känslan. Du känner dig kanske inte bekväm med den och du kanske inte tycker om den. Men du är inte rädd för den. Mm. Så när den kommer upp och alla de här tankarna snurrar och liksom känslan bara flyger genom kroppen och det känns riktigt obehagligt, så gäller det att sakta ner tiden. Och det är i kroppen med känslan som man saktar ner tiden. För att när känslorna är på 110% så är intelligensen på 0%. Så det vi måste göra är att liksom processa känslan, dra ut på tiden så att pulsen går ner och du får kontakt med din intelligens igen. För utan den intelligenta frontalloben så kan du liksom inte ta beslut som är långsiktigt gynnsamma för dig och din relation.
Mm. Ja, det låter väldigt rimligt. Mm. Jag gillar verkligen det du säger med det här att när känslorna är 100% så försvinner intelligensen. Det resonerar väldigt, väldigt mycket med mig och liksom de sakerna som jag själv har upplevt att... Att det blir som en svallvåg, liksom, att man drunknar. Liksom. Mm. Så det är, ja, verkligen resonerar väldigt mycket med mig. Jag tänker också, för att gå tillbaka lite bara, vi pratar ju lite om så här, det här kan man göra, men jag är också väldigt nyfiken på vad tror du att det här kommer ifrån? Vad tror du att de här beteendena kommer ifrån?
Det skulle... vara, det är många flickvänner som kommer till mig med liksom ett bagage av tidigare relationserfarenheter och liksom hänvisar till dem att ja, men jag är så här på grund av de här omständigheterna. Och i vissa fall så är det så. I vissa fall så var det så, jag var aldrig svartsjuk fram tills det här hände. Men det kan också vara så att jag var aldrig svartsjuk tills den här relationen som är den bästa relationen jag någonsin har haft. Och nu är jag svartsjuk helt plötsligt. Och sen finns det de som mig som aldrig har haft några tidigare erfarenheter och ändå mår skit och har det svårt och jobbigt. Sen är det ju såklart att alla våra livserfarenheter påverkar oss. Det är inte bara dina romantiska relationer som påverkar dina romantiska relationer. Så att det kan ju vara liksom allt från hur man är uppvuxen till ja, men tidigare relationer, vänskapsrelationer, hur man ser på världen, ens liksom, vad man tror är sant, hur man ser på sina föräldrar. Liksom, tusen saker kan påverka vart det kommer ifrån. Mm. Men det som är så himla bra är att lösningen är inte beroende på var problemet uppstod. Utan lösningen sker här och nu och framåt i tiden. Sen kan det absolut vara värdefullt om man känner att det finns saker bak i tiden som man vill läka eller prata om. Men då är terapi ett bättre alternativ än coaching. För coaching är mer framtidsfokuserat och mer här och nu. Så att det är inte någonting som jag jobbar jättemycket med mina klienter. Förutom om de kanske har någon form av relationserfarenhet. Allra oftast så handlar det om att ja, min partner var otrogen mot mig, så nu är jag livrädd att min nya partner ska vara otrogen mot mig. Typ så. Mm. Och då går vi väl tillbaka och ändrar hur min klient idag behandlar sitt förflutna jag i liksom tankarna.
Mm.
För att då kunna liksom släppa den oron framåt. Men sen finns det de som jag och många andra av mina klienter som aldrig blivit liksom bedragna. Som ingen har varit otrogen mot. Och ändå är livrädd för det. Så att vad man har i bagaget, det spelar roll, men på samma sätt så spelar det liksom ingen roll alls, för att alla kan ha de här svårigheterna oavsett vad man har bakom sig.
Mm. Tänker på det här med, du nämnde lite med anknytningsmönster. Och det här att man kan ha olika typer av anknytningsmönster. Är det någonting som du också jobbar med, och hur kan man liksom gå från, om man då har ett otryggt anknytningsmönster, till ett tryggt?
Mm. Det är inte någonting som jag är liksom proffs på, certifierad i, använder i min coaching överhuvudtaget, utan jag började lära mig om anknytningsmönster långt efter att jag hade gjort min egen resa. Mm. Men det jag insåg, det var mer att okej, men nu har jag ett nytt sätt att lite sätta ord på vad det är jag gör eller vad det är jag jobbar med mina klienter med. För att i 9 fall av 10 så är min klient har otryggt anknytningsmönster, eller vad det heter, anxious attachment, och deras partner har ett tryggt anknytningsmönster. Det är liksom den kombon som jag jobbar med. Det är ytterst sällan mina klienter har en partner som är otrygg eller undvikande eller något sånt där. Det händer så gott som aldrig. Och gör det, så avslutas oftast den relationen under tiden jag jobbar med mina klienter. För att den funkar inte riktigt. Eller inte att det inte funkar generellt, utan det är bara att med mina klienter, med den problematiken de har, så är det just att de har fått utrymme att komma till insikten om att det är jag som är problemet, just för att de har en så trygg partner som stöttar dem och finns där för dem och inte skapar problem och bara är liksom väldigt trygg. Och då, det är då det här problemet att shit, jag är en grumpy girlfriend, det är där det får plats att liksom blomma ut och sen kommer de till mig.
Mm. Jag tänker just det här att, för det är ju ganska... Det kan ju vara ganska jobbigt att inse att man är så.
Mm.
Och är det många som kommer till det just och sådär, kanske inte vill erkänna för sig själva att de har problemet, på ett sätt ändå kanske vill ha hjälp, men ändå såhär, nej, jag är inte svart. Eller är det många, tycker de att det är jobbigt oftast att liksom ta sig an den här titeln på något sätt?
Ja, liksom, alltså det jag skulle säga är att vid första kontakt med mig, alltså min Instagram, min podd och så vidare, är de inte redo att ta ansvar, så slår de det ifrån sig och tycker att det jag gör är skit och liksom icke-feministiskt och vad det är för skit liksom, och bort med det här och bla bla bla. Så att är de inte på en plats där de har insett, och det gäller inte alla, jag menar inte att alla flickvänner, det är de som är problemet, utan just den här kategorin liksom, att om inte de har kommit dit där de är så här: okej, jag tror att det är jag som är problemet, och oavsett så är det jag som vill lösa det här, jag vill liksom ta makten i mina egna händer, har de inte kommit dit än så kommer de inte att jobba med mig, utan det är lite så här att de måste komma till en plats där de ser, och det är mycket det jag försöker hjälpa dem med också. Ja, men i mitt gratis content som jag producerar på sociala medier och podd och blogg och liknande, att hjälpa dem att ta makten tillbaka. För det är så som jag ser det här, så här, när du säger att jag är problemet, då är ju också du lösningen.
Mm.
Att det är väldigt lätt att sitta och min partner är problemet, eller det här är problemet, eller det är problemet. Men det är, så sitter man ju och säger att allt utom min kontroll är lösningen på mina problem. Och det är liksom, det är inte kul. Det är skitjobbigt. Så att... Nej, men de måste någonstans i alla fall ha insett att jag är problemet, jag är lösningen. Betyder inte att min partner är perfekt, men jag tänker jobba på det jag kan jobba på. Mm. Sen finns det ju absolut 50-50 kanske. Vissa kommer till mig och är lite som jag är, lite så här, jag är problemet, jag är sjuk i huvudet, hjälp mig, liksom. Medan den andra halvan skäms jättemycket och tycker att det är jättejobbigt att prata om och liksom beskriva sina beteenden, beskriva sina innersta, mörkaste tankar. Det är extremt mycket skam inblandat, och det var det för mig också. Men nu när jag är ute på andra sidan så kan jag prata om det utan problem, just för att ja, men jag har lösningen och jag vet, jag behöver inte identifiera mig med de tankarna och känslorna och beteendena som jag hade tidigare i min relation. Men det är många som skäms och tycker att det är extremt jobbigt att prata om. För man pratar inte om det med folk. Man pratar inte med folk om hur svartsjuk man är och hur man liksom går igenom sin partners telefon och grejer och donar. Och det kan vara väldigt jobbigt. Men jag brukar ofta säga till dem att om du kan berätta någonting för mig som är sjukare än någonting som min hjärna har sagt till mig själv, så får du något form av pris. För det hittills har det inte. Det är liksom, du kan inte out grumpy och out crazy min hjärna. Så att de ska veta att det, alla mina klienter har samma tankar, samma känslor, samma problem. Det är så himla vanligt. Och det är jobbigt. Men bara för att man har de här tankarna och problemen och känslorna och beteendena så är man inte en dålig människa.
Mm. Oh, det ligger verkligen någonting i det där. Alltså. Mm. Att just hitta, för det är väl det du gör och ditt content och din podd och allt det här. Att just hitta till att människor, vi är så mycket mer lika än vad vi tror. Och att man ofta sitter hemma och känner att oh, jag är den enda som har det här problemet. Mm. Alla andra har perfekta relationer och det ser så himla härligt ut. För det är ju ofta så vi målar upp. Liksom. Det är ingen som liksom, lägger upp en video på när man har haft världens bråk. Liksom. så här. Utan man målar ju upp sin relation som väldigt liksom, härlig och fin och lättsam. Liksom. Och just därför är det ju så fantastiskt när man kan hitta då att så här, okej. Okay, ni har också de här problemen. Du har också det här problemet. Vad skönt.
Mm. Att det kan och vara speciellt så. Också liksom att hitta... Allting som jag producerar idag är ju det som jag önskar att jag hade hittat för 6-7 år sedan. Liksom. Att, att komma någonstans på internet och se... Oj, det är vanligt att må skit och bete sig som skit... När ens partner är fantastisk. liksom, who would have known att det var normalt? Alltså att, det är liksom, yeah. att det finns fler som har bra partners. Som är stöttande, visar respekt, är kärleksfulla, hjälper till och grejar och fixar. Och liksom gör allt för att man ska vara glad. Och ändå mår man skit och beter sig som skit. alltså, det mesta man hittar är ju bara så här... Oh, hur du hanterar narcissister. Så, men min partner är inte en narcissist. Min partner är fantastisk. Jag är den som är ett problem. Och ja, det är någon, det är en speciell känsla när man känner att man hittar rätt. Och det är det jag vill liksom erbjuda dem som har det här problemet. Att verkligen komma till alla mina ställen på internet och bara känna att ja, hon fattar. Hon vet hur det är.
Ja, men verkligen. Och också tänker jag att kunna hålla varandra lite ansvariga i det. Det kan jag tycka, för det känner jag att ditt content har hjälpt med. Att så här, dels att kunna prata om det med liksom sina vänner eller sådär. Men också att man kan hålla varandra ansvariga i om en vän skulle komma till mig och berätta om det här problemet. Att man kan så här, ja ah, men hur är er relation? Har du en bra partner liksom? Stöttar han dig? Jada. Ja, men... Och så kan man rikta det till dig, liksom, skicka dem till dig eller liksom, prata om det, att hålla dem ansvariga också. Vilket ju hjälper jättemycket. Att inte bara för att det lätt kan ju bli, eller jag har uppfattat innan att det lätt kan bli att man sådär, ah, alla killar är skit och att det lätt blir en sån grej av det.
Och jag fick ju mycket sånt också. När jag liksom, och det blev ju bara så att när jag... pratade om saker eller delade med mig och folk började ja men, utgå ifrån att min partner gjorde någonting fel ja men då slutade jag bara dela med mig till de människorna, för jag visste att nej, men du fattar inte, det är inte det handlar om, och då blir man ju mer och mer och mer isolerad, för att det vanligaste tipset som folk ger är ju bara så här, ja men ska du inte göra slut då? Ska du inte dumpa honom liksom? Och du förtjänar bättre, man bara så här, ja fast Jag kommer ta med min hjärna in i nästa relation, så att det är jobbigt att inte lösa det.
Ja, men det är väl exakt så, det är att man tänker att så fort man har problem, att man tänker att nej men nu, eller när man känner att problemet blir så stort kanske som man kan uppleva det i ett sånt här fall, liksom, att man känner att ja okej, men det är nog fel på den här situationen, det är nog fel på den här personen, skitsamma, gräset är grönare liksom. Och det är ju precis som du säger det här, att saker följer ju med en liksom, hur flyktig man än är, man kan ju inte fly från det liksom.
Och sen alltså, det kanske sitter någon och lyssnar nu som är så här: jag var svartsjuk och hade ångest och grejer i min förra relation, men sen hittade jag min partner och nu är allt som bortblåst. Såna fall finns, och det är så här, grattis, alltså verkligen. jag är jätteglad för er skull att ett byte av omständighet hilade allt inom er liksom. Alltså på riktigt, inte sarkastiskt, utan det är fantastiskt. Men så är det inte för alla. Och när du har hittat den personen som du vill leva med, så är det jävligt surt att behöva byta ut den personen för att se om det blir bättre där borta. Liksom. Så då är det bra att veta i alla fall att det finns en lösning som du har kontroll över. Vi behöver inte byta ut våra partners för att lösa problemet. Och ibland så löser vi problemet och då vill vi byta ut våra partners. Det är också tillåtet.
Mm. Jag är lite nyfiken på hur du ser på hälsosamma relationer. Hur skulle du beskriva en relation som ser hälsosam ut? Jag tänker att man ofta också kan prata om så här ska det inte vara eller så här kan det liksom, så här ska det inte se ut och inte kännas. Men hur ser du på en hälsosam relation?
Det känns som att när jag försöker så här, okej, okay, vilka komponenter är involverade, så är det liksom att det blir mer och mer big picture. Alltså jag försöker liksom så här, vart tar det stopp? För att alla de här små detaljerna, man pratar om precis allt och man är nej. Det är inte sant. Allt det där behöver inte finnas i en bra hälsosam relation. Klart man ska kunna prata med varandra. Men min poäng är liksom att allt det här på detaljnivå, jag tror att ju mer sådana regler vi sätter på vad som är en hälsosam relation, desto jobbigare blir det för alla som är glada i sina relationer men inte har de där sakerna. Mm. Alltså om jag skulle lista alla liksom, komponenter av min relation, då skulle folk titta på den och bara, jag tror inte det här är hälsosamt. Mm. Ni går inte och lägger er samtidigt. Ni spenderar bara någon timme ihop per dag. Det är inte bra. Han gör inte det här och du gör inte det där. Och det är inte bra. Men jag är ju lycklig i min relation, så vem är det som har rätt och vem är det som har fel? Att det är så här, jag vill ge liksom en hälsosam relation en så bred och så vag beskrivning som möjligt för att alla ska få äga rätten att säga att deras egen relation är hälsosam. Ja. Att det är liksom att, är du glad, någonstans måste det få vara okej att du är glad. Oavsett om andra håller med om att det är en hälsosam relation eller inte. Och sen så blir det liksom, okej, men var går gränsen liksom? Tänk om de inte behandlar dig väl, eller tänk om det är destruktivt och sådär. Och ja, vi kommer aldrig kunna hitta någon form av definition som räddar upp allt det där och ser till att liksom ingen slinker förbi som faktiskt har en dålig relation och så kallar de den för hälsosam. Men om jag skulle försöka, alltså baserat på det jobbet jag gör, så skulle jag väl säga att två hela ansvarstagande individer som tar ansvar för sig själva, vad de tänker, vad de känner, hur de beter sig, som väljer att dela sitt liv ihop. Det känns väl som en ganska bra grund för en hälsosam relation. Att liksom, det är inte 50-50, ja, nu blev vi en hel, utan 100%, 100% så har vi liksom kul tillsammans.
Mm.
Och det betyder inte att den andra personen måste liksom gå i terapi och få ha en coach. Och så måste den andra personen också ha en coach och terapi. Och så måste man hela tiden jobba på sig själva och greja. Och då, utan det handlar bara om att man måste ha två hela personer. Som tillåts vara sig själva. Som väljer att leva ihop med varandra. Eller fler än två personer. Men liksom personer som väljer att leva med varandra. Och sen alla beslut kring kompromisser och vad man gör för varandra och hur man älskar och respekterar varandra och allt sånt där. Det måste liksom komma inifrån, från båda parterna. Så att man inte liksom börjar berätta för varandra hur man ska göra och vad man måste göra i relationen för att den ska vara bra och hit och dit. Utan två personer, liksom två vuxna människor med fri vilja som använder den fria viljan för att leva ihop. Det känns ganska hälsosamt, tycker jag.
Mm. Det är så härligt att höra någon med ett nytt perspektiv på det här, för jag tror inte att jag har dels inte fått liksom någon, jag har nog aldrig fått den här typen av svar, utan det är oftast ja, men både liksom när man pratar med människor, men också på Instagram eller på YouTube eller vad som helst, liksom när man söker efter sådana här saker, att det ofta är så här, find a partner who bla bla bla, liksom. Och att det just är det här checklistor, att det är liksom ja, men att det ska vara på ett speciellt sätt. Och just det här med kommunikation, att vi måste liksom hellre prata för mycket än för lite och la 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 liksom. Och det är väldigt, precis som du säger, jag känner igen mig väldigt mycket i det, precis det du säger, det här att man blir så här, oj, ska det, aha, är det i min relation så? Och så bara, nej, just, ja, liksom att det blir väldigt förvirrande för att det är så mycket liksom. Och att så. Och jag läste nu också, du la ut alldeles nyligen det här med kommunikation. Och vad det, jag tror du skrev att det var en så här unpopular opinion. Att,
för mycket emfas på kommunikation.
Exakt. Och jag tänker att jag hade jättegärna velat att du utvecklar det lite. För jag tycker det är ett väldigt spännande perspektiv.
Och det, liksom själva underliggande så tror jag, alltså min åsikt kommer från att jag är en person som, alltså det är inte att jag inte tycker om att prata, men jag är, varken jag eller min partner är sådana personer som liksom älskar att prata om allt och liksom sätter oss ner och har långa djupa samtal om saker. Jag kan tycka om det med vissa personer, men just med min partner så har vi inte det. Liksom, vi har inte det. Vi har aldrig haft liksom den sortens relation där vi säger, nu ska vi ha liksom de här intellektuella, djupa konversationerna. Så därifrån kommer jag. Sen finns det folk som älskar att prata om saker. Och då, jag hade en klient som jag pratade med igår, som är en sån person som älskar att prata om allt. Och så som jag beskrev det för henne var att när man har extremt mycket liksom tankar och känslor och det är mycket kaos i sig själv, i sin relation, och så känner man att på något sätt att kommunikation är lösningen för problemet, så tror jag att man är fel ute. För jag tror att man måste, jag rekommenderar att man löser problemet först och sen delar man det med sin partner för att man vill, inte för att man måste. Och det här blir ju liksom, jag förstår att vissa hjärnor bara så här, nej, nu har du helt fel, man måste prata. Men det grundar sig i att jag tror inte att ens partner behöver vara delaktig i lösningen av problemet. För problemet som jag ser det är okontrollerade känslor som liksom bubblar och är kaos och får det att göra galna saker. Tolkningar och tankar och liksom, ja, saker som händer i din hjärna som skapar problem. Om du kan lösa det inom dig, processa dina känslor, få din intelligens tillbaka, justera hur du tänker kring saker, så kan du sen föra fram det till din partner och ha en konversation kring det, och det kan föra er närmare ihop. Kanon. Men det är just det här när vi använder dialogen med vår partner för att lösa problemen, när 9 gånger av 10 så är problemet vad du tänker eller vad du känner. Och att prata med din partner löser inte det. Så att det är därför jag känner att det är så här, mina klienter kan aldrig lösa sina problem genom att kommunicera med sina partners. Punkt slut. Det kan jag säga liksom rakt av. Det är deras problem som de har med svartsjuka, ångest, liksom tankar, frustration, grumpiness och jobbiga känslor och deras beteenden. Inget av det kan lösa. De har testat, jag lovar. De har berättat för deras partner 1000 gånger vad de behöver från dem. Och vad de vill och vad de tänker och känner. Det löser ingenting. Mm. Och jag känner att det sprider liksom sig upp i andra relationer som inte är specifikt grumpy girlfriend-relationer. Att jag har en som en 5-punkts-checklista på vad man ska göra innan man kommunicerar med sin partner. För jag är ju liksom inte emot kommunikation, men jag är lite emot kommunikation som lösningen på alla problem. För det är inte lösningen på alla problem. Väldigt ofta så kan det bara göra att problemen, du får en emotionell lättnad i stunden. Så här, nu har jag pratat om det, var skönt. Ja, min partner bad om ursäkt. Eller min partner höll med mig, var skönt. Och sen så har ingenting förändrats i hur du tänker, och nästa gång någonting händer så kommer vi gå igenom processen igen. Du kommer kommunicera med din partner igen. Din partner kommer att säga någonting som den vet att du vill höra. Så får du lättnaden. Åh, kommunikation, det löste allt, vad bra. Och så sker det om och om igen. Så att det som jag, nu vet jag inte om jag kommer ihåg alla 5 steg på stående fot. Men innan man kommunicerar med sin partner så är det viktigt att förstå syftet. Varför vill du ha den här konversationen? Är det för att ändra på din partner? för att din partner ska säga eller göra någonting, för att din partner ska hålla med dig, för att din partner ska bekräfta dig. Om målet är någonting som din partner ska göra, så är du inte redo att ha den här konversationen. Så man måste välja ett resultat eller ett mål med en konversation. Och då snackar jag liksom större konversationer, inte vad ska vi äta till middag. Välja ett resultat som du själv är i kontroll över. Jag vill dela med mig av mina känslor. Ja, det kan du göra oavsett hur din partner svarar eller reagerar. Då har du nått ditt mål. Det är liksom ett bra mål. Jag vill vara den typen av partner som är öppen med vad jag tänker och känner. Absolut. Men oftast går vi ju in i konversationer med ett mål att få ut någonting av vår partner eller ändra på vår partner på något sätt. Mm. Sen är det viktigt när man går in i en konversation innan att förstå, okej, vad är det, liksom, vad är situationen och vad är det jag har, vad är min story? Vad är liksom det som jag berättar för mig själv kring den här situationen och hur får den storyn mig att känna? Istället för att liksom säga, när du gjorde så här, så fick det mig att känna, nej, när du gjorde så här, då började jag tänka och få dem att betyda massa grejer som fick mig att känna. Man måste liksom kunna ta ansvar för ens story, ens känslor, ens tankar innan. Och sen är det superviktigt när man har en konversation att man inte har en checklista eller regelbok för hur din partner måste svara för att det ska vara okej. Det är så ofta vi går in i relationer och bara, det finns ett rätt svar. Lycka till! Att det är så här, du måste liksom säga rätt saker, du måste reagera, du måste hålla med mig.
Mm.
När vi har en konversation två personer emellan så måste vi tillåta den andra personen sin egen tolkning, sina egna känslor, sin egen, vad den vill säga tillbaka. Och det måste få vara okej, vad är annars syftet? Annars kan vi bara skriva ett manus, ge det till vår partner och säga, läs upp det här! Och då har vi kommunicerat och då är vi glada liksom. Men det är inte det handlar om, utan det handlar ju om att clean up ditt eget drama först. Sen kan du ha en konversation med din partner om det fortfarande behövs. Mm. Jag skulle säga att 9 gånger av 10 när du går igenom den här checklistan, i slutet så känns det inte så viktigt att ha den där konversationen längre. För du har redan löst problemet innan du ens behöver ta upp det. Och då har du, kan du ha en annan konversation med din partner om någonting som är roligare.
Mm.
Så det är lite så jag tänker att, det kanske låter lite raljerande, men det är nog mest för att det kommer från en person som inte är liksom passionerad av att prata om precis allting. Men jag tycker att detsamma gäller folk som älskar att prata om saker. Att jag tänker att prata för att ni vill, inte för att ni känner att ni måste. Att det är lite dit jag vill komma.
Det är ju, jag är ju en person som älskar att prata om saker på ett väldigt djupt emotionellt plan liksom, och har ju det med många av mina vänner och liksom sådär. Jag tycker om att prata om filosofi och liksom psykologi och gräva i saker, men jag gillar verkligen det du säger, det här att prata för att du vill liksom, ur någon slags lust och inte ur liksom en panik liksom.
Ja, såhär, nu har jag en dålig känsla, kom partner, vi måste prata. Att det liksom, nej, det är inte bra.
Nej, jag tycker det känns som ett väldigt nytt och sunt perspektiv på det. Mm. Och det känns även nytt för mig och fint att få höra.
Mm.
Jag brukar ibland fråga, både i podd men också människor generellt, just det här att varför tror du att det är så svårt för oss människor att känna glädje, tillåta oss att känna glädje?
För att det inte är användbart. Glädje bidrar inte till din överlevnad. Utan glädje är liksom en lyx som kan uppstå, men det för liksom ingenting. På ett mänskligt plan, på grund av vår frontallob, så får vi ut något av glädje såklart. Men vår primitiva hjärna som är liksom avoid pain, seek pleasure, vilket inte är glädje oftast, utan pleasure handlar ju mer om liksom lättnad, god mat, dopamin och spara energi. Det är liksom den motivationstriaden som vår primitiva hjärna jobbar med. Och i vårt samhälle så finns det alltid 1000 miljoner saker som kan vara hot, som kan vara läskiga, som kan riskera våra liv. Så då den här delen av vår hjärna, den primitiva delen som är ansvarig för vår överlevnad och att kolla liksom, var finns hoten, den är liksom, den jobbar på övertid. Så att när ska du ha tid att lyxa till det med glädje? Det är liksom rent primitivt så fyller inte glädje någon funktion. Men sen när vi och det är ju därför liksom när man har en fantastisk relation är man van vid att se problem överallt, så kommer man se problem överallt även i den relationen. Så det handlar ju också om vilka nervbanor i hjärnan är motorvägar och vilka är en liksom snårig stig i skogen. Man blir ju bättre på det som man tränar mycket på. Och det är därför såna här grejer som tacksamhetsdagbok och sånt, det är ju till för att träna de nervbanorna så att det blir mer tillgängligt för dig att känna de känslorna. Så att jag tror att man måste träna på att vara glad och känna glädje. Öva på att tänka liksom tankar som bidrar med glädje och kärlek. För det kommer aldrig komma naturligt. Din hjärna kommer aldrig spontant bara glad! Ja! Liksom. Utan att bara nej. Ibland kanske, men då är det för att ja, men du tänker på någonting som gör dig glad. Och liksom och jag tror inte, jag tror att liksom hela vår mänskliga upplevelse är menad att vara 50-50. Så vi ska ha 50% glädje, kärlek, tacksamhet, underbart, fantastiskt. Och 50% besvikelse, sorg, ilska, alla de här andra känslorna som vi kommer att känna i livet. Så det är just den här 50-50-splitten som många tycker är en nedgradering. För de tänker att ja, men jag ska ju ha 100% bra och allting som inte är det ska lösas, fixas, tas bort. Ja. Så att gå från att det ska vara 100% bra till nej, det ska vara 50-50 kan kännas skit. Men sanningen är att när vi tror att det ska vara 100% bra, då blir 50% dåligt så mycket större. För helt plötsligt är det dåliga ett problem. När det är 50% dåliga, obekväma, negativa, sorgliga, jobbiga, när det inte längre är ett problem utan det ska vara där, då låser vi upp den här 50% glädjen och kan njuta av den till fullo. Så att den här att känna glädje är verkligen någonting vi måste träna på. Och ju mer vi inte argumenterar med motsatsen till glädje och säger att det är fel, det är fult, det är dåligt, och tillåter 50% av det att vara där, då kommer vi också lyckas känna mer av de positiva känslorna. För då tar vi inte upp all den tiden med att så här, jag ska inte vara sur nu, eller jag ska inte vara arg, eller fan, varför händer det där med mig? Då liksom bara växer den här negativa som vi liksom 50% kan vi utgå ifrån. Allt utöver de 50% är det vi lägger till genom att tycka att 50% är för mycket. Så att det är lite, det är en balans mellan liksom glädje och alla de andra negativa känslorna, att allting hänger ihop. Och i våra relationer specifikt så är det ju det jag säger till mina klienter, mina flickvänsklienter, att din ovilja att känna smärta om relationen tar slut är det som gör att du inte känner glädje idag. Det är liksom att du inte vill känna det där dåliga som händer där borta. Det gör att du känner skit nu, när allting är bra. Så det är så här, att välja framtida smärta för att låsa upp nutida glädje är extremt viktigt när vi är i relationer. Om vi tänker att jag vägrar känna smärta där borta, då måste du känna smärta ända fram dit för att vara redo och inte känna smärta där, vilket inte funkar heller. Man känner smärta där också.
Ja, nej, men det blir som att man istället lider än att bara känna sorg.
Precis, det är ju skillnad. Jag brukar kalla det för ren smärta och smutsig smärta, eller clean and dirty pain. Att lidandet är liksom dirty pain som vi inte måste känna. Men sorg och hjärtekross och besvikelse och ledsamhet, det är liksom ren smärta. Det ska vara där.
Och man dör ju inte. Det låter ju alltid så dramatiskt, men så brukar jag ändå tänka ibland. Liksom, att vad är det? För det vet jag att du också pratar väldigt mycket om det här. Vad är det värsta som kan hända?
Det är alltid en känsla.
Ja. Och det är ju väldigt, jag tycker det är väldigt spännande tanke just det här att ja, men vad är det värsta som kan hända? Jag tror i något poddavsnitt så drog du det sådär extremt långt. Att sådär, det här händer och sen så, ja men vad är det värsta då? Ja, och sen så kanske det här och det här och det här och det här och det här. Och så liksom drog du det så pass långt. Mm. Och sen i slutet så insåg man att så här, oj, det var nog inte så farligt ändå. Mm. Liksom.
För det kommer alltid ner till, ja men, så här, men vad är det som är så hemskt med det där då? Ja men det är hur det känns. Hur jag kommer känna där och då. Och jag brukar alltid dra exemplet att åka in i fängelset. Det var alltid min, liksom, jag driver eget företag, bokföring, kvitton, ja, ni vet. Jag var så här, jag kommer åka in i fängelset. Mm. Jag tror inte jag gör någonting fel, men de kommer komma och hämta mig. Så jag var liksom livrädd för det hela tiden. Jag kommer att hamna i fängelset. Och sen när jag insåg att den enda anledningen till att jag inte vill hamna i fängelset är för att hur jag tror att jag kommer känna när jag sitter i fängelset. Fängelset i sig är ju inte, alltså... Min kropp är ju fortfarande hel. Jag har inte ont någonstans, alltså så här, det är fine. Men om jag skulle säga till mig själv, men, ja du kommer åka in i fängelset, men du kommer känna kreativitet och passion och glädje och tacksamhet. Är du fortfarande rädd för att hamna i fängelset? Nej. Utan det var ju liksom känslorna som var jobbiga, inte själva fängelset. Så det är lite så jag brukar leka med det i med mina klienter och mina egna tankar, att det är ju just att ha verktygen för att kunna känna vilken känsla som helst utan rädsla, inte utan smärta, utan rädsla. Det är liksom den största supermakten du kan ha i livet.
Fint. Vi börjar närma oss slutet. Mm. Och jag tänker för att avsluta så skulle jag dels, om du har någonting som du vill för alla grumpy girlfriends out there som lyssnar, har du någonting, liksom något sista som du vill skicka med?
Ja, om jag tänker mig själv, vad jag hade behövt höra främst är att trott eller ej så är det inget fel på dig. Du är inte trasig. Din hjärna funkar perfekt. Den gör exakt det den har blivit lärd att göra. Den kämpar så in i helvete för att hålla dig vid liv. Och när man lever i en romantisk relation med någon man verkligen tycker om, så är ofta att förlora den personen det största hotet i hela världen mot din överlevnad, din trygghet, din, liksom, att vara okej. Okay. Så när du lever tätt ihop med det största hotet, vilket är din partners fria vilja helt enkelt. För din partner kan välja att lämna dig, såra dig, vara otrogen mot dig, ljuga för dig varenda dag av er relation. Det är inte lätt. Så cut your brain some slack. Det är liksom, det är tufft. Men jobbet jag gör och det som ni har framför er, om ni vill komma över det här och vill lära er, det är just att inte, dels inte vara rädd för ens partners fria vilja. Att känna att jag la upp ett quote på Instagram igår som beskriver det jobbet jag gör helt perfekt. Och det är att en fågel som sitter i ett träd oroar sig aldrig för att grenen ska gå sönder. För dens överlevnad, den förlitar sig inte på grenen, den förlitar sig på sina egna vingar. Den behöver liksom inte oroa sig för grenen, utan den vet att om grenen går av så kan jag flyga. Och det är lite det jag lär mina klienter, att använda sina vingar, att flyga, att sluta liksom proppa upp grenen och försöka hitta den tjockaste grenen i hela skogen att sitta på. För att ett oväder kan komma eller någon med motorsåg kan komma och sen är grenen borta. Så att det är extremt viktigt att förlita sig på sig själv och lära sig inte vara rädd för jobbiga känslor och tänka att om min partner ljuger, är otrogen, lämnar mig, så vill jag känna den smärtan. Och det är ganska svårt att komma dit, men det är det jobbet vi gör tillsammans. Så att det finns en lösning. Det går att lösa. Du är inte trasig, din hjärna gör exakt det den ska göra, men vi kan justera vad din hjärna gör och börja manage din hjärna på ett bättre sätt.
Mm. Jag tack så hemskt mycket för det här fina samtalet. Jag känner mig, det känns som att jag har lärt mig väldigt mycket. Trots att jag ändå följer dig och lyssnar på dig och sådär. Och det känns jättefint. Och jag hoppas verkligen, och jag tror verkligen att det är många som kommer kunna bli hjälpta av det här också.
Mm, jag hoppas
så. Tack så hemskt mycket för att du bidrar till läkning. Det är så fint.
Tack själv.
Jag tänker om man vill hitta dig. Mm. Och antingen intresserad av coachning eller podden eller sådär. Kan du inte berätta lite vad man hittar dig och vad du kan hjälpa med?
Katrin Berndt, överallt skulle jag kunna säga, och jag antar att stavningen av allt finns någonstans i det här poddavsnittets info någonstans. Katrin Berndt på Instagram, katrinberndt.com, där hittar ni blogg och information om coaching och allt sånt som jag hittar på, och sen The Grumpy Girlfriend Podcast, det finns det snart 100 avsnitt av massa saker som vi har pratat om idag, på där jag går ner på en väldigt, väldigt djup, liksom grottar ner mig i specifika saker som ni kan ta hjälp av. Så det, jag finns lite överallt.
Ja, men kanon. Då tänker jag att vi ska avsluta där. Så vill jag bara säga ett stort, stort tack. Det har varit superfint att prata med dig, verkligen.
Mm. Tack själv.
Ha det så bra.
Samma.
Hej då! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Healingpodden. Om det är så att du har uppskattat det jag gör och vill stötta podden på något sätt, så får du jättegärna gå in och ge den ett betyg på antingen Spotify eller på Apple Podcast. Det hade jag självklart uppskattat supermycket. Om du är nyfiken på mer så får du också gärna följa mig på Instagram eller på Facebook. Där heter jag Healingpodden på båda plattformarna. Hoppas att du har uppskattat det här avsnittet och att vi ses nästa vecka igen. Hej då!